Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och nu när jag känner dem, så då förstod jag inte vad de sa. Men nu när jag vet hur de fungerar så sa han väl ungefär, kolla vad jag hittar. För man tar alltid med sig någonting när man kommer hem. Så när man kommer tillbaka ska man ha med något när man har varit ute och vandrat. Så då hade han med sig en vit människa som de trodde var död. Så det var ju spännande. Så då, det
varför trodde de att du var död?
De har ju inte träffat vita då. Så att de, och när man gräver ner någon i marken så blir den vit när man har dött. Så att de var helt säkra på att jag är rutten.
Jaha hörni, så där. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av, ja, skulle jag vilja säga, världens bästa podcast med mig, Fredrik Eriksson. Ni har klickat igång Träning och Fika-podden. Och hörni, idag ska vi ta oss från Kongo via Göteborg upp i Norrland. Vi ska prata med en tjej som är fett cool och grym, som har gjort massa dokumentärfilmer, och jag älskar henne. Hon heter Linda Westervik, och henne ska vi babbla med om, ja, både att göra film men också att ta sig ut i djungeln. Så det ska bli svinkul. Så som jag brukar säga, buckle up, nu kör vi igång. Och varmt välkomna.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Jaha, då sitter jag här med en kaffekopp som vanligt och dricker mitt kaffe. Men idag gör jag det med en fantastisk tjej. Hörru du Linda, varmt välkommen till podden.
Tack.
Jag har frågan en sak.
Mm.
Dricker du något kaffe?
Inte just nu. Jag vågar inte röra mig för att det här...
Nej. Vi har haft lite poddproblem här för att komma in i våran studio. Men du Linda, om du skulle titta på ditt kaffedrickande då, vad är det för typ av kaffemänniska? Vad dricker du för kaffe?
Alltså nu är jag ju väldigt snål, så för tillfället dricker jag det billigaste kaffet.
Som, det är säkert att det är det dåligaste för det.
Nej, det jag tycker smakar gott.
Vad är det för något?
Och så dricker. Just nu är det Arvid Eriksson kanske. Vad heter de? De är väl snygga.
Nordqvist.
Ja, Nordqvist, ja. Ja.
Ja, men det är ganska gott kaffe tycker jag.
Ja.
Är det så billigt, så visste jag inte.
Ja, på Orust är det. Folk gillar inte det här.
Det är sant. Du tar det här som ingen annan vill ha.
Ja.
Härligt. Ja, ja. Dricker du det svart eller vad dricker du?
Med mjölk.
Med mjölk.
Som den arbetarklass jag är.
Ja, det är härligt.
Ibland ska jag imponera då dricker jag svart. För att de ska tro att jag har en annan klasstillhörighet.
Jag gjorde en sån här.
Ont i magen.
Ja, jag gjorde en sån här omstart. När jag drack ju alltid kaffe med mjölk. Och sen så gjorde jag en omstart för 7-8 år sedan, så jag höll upp med kaffe i ett år nästan. För att liksom försöka, för att liksom, du vet, så här, känna smaken mer i kaffe. Det är så många som är så kaffefanatiker som pratar om alla möjliga varianter och rostningar och högt och lågt. Och jag tyckte inte riktigt, jag kände så här skillnad på kaffe och kaffe, är du med liksom? Och så drar man i mjölk, så då kan man dricka vilket kaffe som helst typ, så här. Så tänkte jag, nu ska jag liksom göra om det här så att jag lär mig smaken på kaffe och blir en liten konnässör. Så då gjorde jag en sån här långtida inget kaffe. Och sen började jag dricka bara svart kaffe för kanske 5-6 år sedan. Men jag vet inte fan om jag känner så mycket mer skillnad ändå. Så jag tror helt enkelt att jag har dåliga smaklökar, om jag ska vara det. Jag tycker liksom Arvid Nordqvist är skitgott. Idag dricker jag en Gevalia. Ebony sort. Men jag känner inte så stor skillnad. Jag har ju hon Linda, den andra Linda som jag brukar spela in podd med, Action Linda, hon brukar vara med i min podd ofta. Hon är ju sån här, hon kan inte dricka ett annat kaffe än det som hon dricker, som heter Malbergs blandning. Det är helt sjukt det. Så när det inte finns hemma, då skickar hon verkligen en man, fan, åker iväg och handla kaffe. Det är så jävla roligt. Och Stefan är så snäll, så han åker iväg och handla sån där kaffe. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Hörru du sa att du var på Orust. Berätta lite grann om dig och berätta lite grann om ditt liv och vem du är och var du bor. Så vi får förstå vem du är. Jag har ju med dig för att jag tycker att du är världens coolaste och har blivit utsedd till årets kvinnliga äventyrare 2013. Men det var ju ett tag sedan. Berätta, hur är du status nu?
Jag bor på Orust. Jag flyttade hit för att min dotter började på Waldorfskola och för att vi skulle skaffa häst och för att jag tycker om att leva nära naturen och jag är intresserad av att bygga. Det är ett annat intresse jag har. Så att jag ville också skapa ett hem som var ett kravmärkt hem, helt enkelt. Så jag köpte ett gammalt timmerhus och så totalrenoverade jag det. Och har renoverat det så ekologiskt jag bara kan. Så att det är som ett hobbithus eller en hydda för svenskt klimat. Fast lite lyxig hydda då, för jag har el då.
Ja, det är bra.
Och det är ganska varmt.
Men hur länge har du hållit på med det här?
Det har jag nästan gjort. Det har nog tagit nästan hela tiden. Det har nog tagit så 10 år. Och sen håller jag på med mitt andra filmprojekt. Ett nytt filmprojekt. Som handlar om Sveriges gruv- och mineralpolitik. Och samer i relation till dem. Då. Och även icke-samer.
Just det.
Och sen för att bara försörja mig har jag tagit en tilläggsutbildning till hovslagare. Jag gillar ju stora däggdjur. Ja. Så jag håller precis nu på att starta upp ett företag som hovslagare också.
Men vad
som
roligt.
Jag har vid sidan om.
Ja, på Orust alltså.
För är det väldigt intresserad av.
Är det svårt att sko och hästa?
Ja. Jag trodde att det var väldigt enkelt eftersom jag har renoverat mitt hus, så trodde jag att det var ett lätt hantverk, för jag har lärt mig så många andra hantverk. Så jag trodde jag skulle lära mig det på kort tid. Det tog jättelång tid och det är jättesvårt faktiskt. Det är det svåraste hantverk jag har lärt mig någonsin. Och jag vet inte om det finns mycket svårare hantverk.
Är det sant? Berätta, varför då?
Alltså hästar väger ju mellan 100 kilo och 600 kilo. Och det är inte alltid de gillar att stå på tre ben. Och ibland så vill de lägga sin vikt på den som står på knä under dem. Så det är väl ungefär som att precisionsspika lister under jordbävning eller när ett skepp sjunker eller något sånt. Allting rör sig hela tiden. Och så ska man ha millimeterprecision. Och så ser man inte, man böjer ju upp hoven så och sen så ställer man ner den så att man ser inte den exakta vinkeln man jobbar i. Så man måste hela tiden ha två bilder i huvudet.
Men jag känner ju dig och har träffat dig. Du är inte skitstor och stark. Det är inte riktigt det som är du. Och hästarna är ju asstora. Är man inte rädd för att få sparka? Jo, och det är mycket muskler.
Jo, ibland blir man ju rädd. Jag har ju egna hästar, men de är ju väldigt artiga och samarbetsvilliga. så de står ju still och är snälla med mig. Men det är inte alla som tränar sina hästar så. Så ja, jag blir rädd ibland. Och det är läskigt ibland. Så, och jag får träna, behöver träna en massa annat för att orka.
Det är slitigt.
Ja, det är tungt. Man får ju som 100 kilo på ryggen ibland.
Hur ofta byter en häst skor?
Mellan 6 och 8 veckor. Och en del år. Nej. Hoven växer ju. Så att det är liksom järn som sitter på hoven. Och så det växer ju ner. Så det kan ju inte bli hur långt som helst. För då kommer hoven i fel vinkel. Och de ska ju prestera ganska mycket. Så det är som att gå från, jag vet inte, mokasiner till klackskor. Det är svårt att springa i klackskor.
Ja.
Som lite.
Men kommer du leva av det här nu? Det är liksom det blir ditt yrke då, eller?
Nej, jag tänker inte så riktigt. Men jag behöver ju någonting som stabiliserar upp ekonomin. Om jag ska kunna göra filmer som inte... vad ska man säga, kommersiellt anpassade, utan handlar om en berättelse och utforska någon form av liv mer. Ska jag kunna vara så kompromisslös i mitt berättande så behöver jag något sätt att försörja mig vid också en tillägg.
Men du, om man backar bandet lite grann så här, du har ju gått filmberättarskolor och även fått utmärkelser för dina filmer som du gjort hittills, eller hur? Du är ju filmskapare egentligen.
Absolut.
Och varit i utomlands och läst och även fått guldbaggar och grejer, eller hur?
Mm.
Och nu har du ett rätt spännande projekt på gång.
Ja, det tycker jag också.
Ja, och det känns det. Men jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det lite grann och prata vidare om det. Men annars då? Hur är det på äventyrsfronten just nu? Har du några äventyr som du planerar? Eller är det liksom hästarna och huset som tar upp all tid förutom filmningen då?
Alltså mina äventyr är väldigt kopplade till stora däggdjur och till människor. Vi är också ganska stora däggdjur. Mm. Och urbefolkningar, eftersom de har väldigt mycket kunskap om att leva i en pakt nära naturen och i en pakt med djur. Och det fascinerar mig väldigt mycket och jag vill lära mig mer om att knyta an på det sättet till naturen och till djuren.
Och det var egentligen därför som du hamnade i Afrika?
Ja, det var det som drev mig. Och i Kongo finns ju de stora människoaperna. Så det finns schimpanser, gorillor, bonobos.
Jaha, Linda. Om vi då backar bandet lite grann och säger 2003 någon gång. Jag vet ju att din film kom ut 2013 när det varit årets svenska kvinnliga äventyrare. Då om vi då hoppar tillbaks dit och så packar du väskan och drar från Sverige till Afrika, till Kongo ungefär. Vad hade du tänkt dig då? Berätta, det här tycker jag är helt galet. Hur gammal var du förresten?
Bra fråga. Min dotter är ju född 2003, då har jag paus. Så att 2001 är det som jag åker ner. Så 28 ungefär. 27, 28.
Alltså ganska ung.
Ja.
Och själv.
Ja, men det finns ju väldigt mycket människor i Kongo. Men själv härifrån, eller vad man ska säga.
Men berätta det här. Hur, liksom, för du åker ner dit för att börja dokumentera de här vad heter de, Akerna eller urbefolkningen, eller åker dit för att filma djur?
Nej, jag tänker så här, jag har hört musik från Akerfolket och, ja. Och som jag blivit jättestarkt berörd av, för att den är så fylld av lek och förundran. Och de har en berättarteknik som inte bygger på att skrämma människor. Vi skrämmer ju. Vi har ju nästan inga berättelser som inte har ett element av rädsla eller sorg i sig. Och jag var ganska trött på det. Och blev så himla berörd av att de bygger sin kultur på glädje och lekfullhet. Och gör aktiva val att behålla det i livet. Så det blev jag känslomässigt jätteberörd av och bestämde mig i affekt att jag skulle leva med de människorna för att lära mig hur de fungerar. Hur har de byggt sitt samhälle och hur fungerar de i sina relationer och så. Så plus då att de lever i nära samklang med en helt fantastisk natur i den skogen.
Och det här är i Kongo?
Så, ja, det är i Kongo, den skogen som sträcker sig över Kongo, Centralafrika, Kongo, Zaire och över till andra sidan.
Men då måste jag bara fråga som är lite mer praktiskt lagd än dig kanske, inte vet jag. Men jag bara känner, hur får man till det här? Man är typ 30 bast och tycker man ska åka dit och filma någonting.
Ja, då tänker man så här att de tycker nog att jag är ganska konstig. För att de har inte träffat, det enda jag fick reda på om dem, det var att det hade varit en missionär hos dem. Som hade blivit lämnad i skogen och fått gå i så 2 veckor utan att hitta mat. Så det var bara på håret att han överlevde. Och ingen annan hade klarat att leva med dem. Så de var snälla, men de övergav folk de inte gillade i skogen. Så då tänkte jag att jag måste nog leva med dem ett tag innan jag kan börja berätta om dem. De kräver respekt. Och det tyckte jag är ganska så snobbig själv. Så jag gillar det, att de kräver respekt.
Så du hoppar på ett flygplan och flög ner med typ en filmkamera och en väska? Eller var liksom...
Alltså det var ju ett väldigt brutalt inbördeskrig i båda Kongo då. Så då och jag har vuxit upp i efterkrigstid, så bara helt naturligt så gjorde jag research på hur en måltavla såg ut i den krigssituationen. Och vit kvinna var inte måltavla då. Så jag hade inte med mig speciellt mycket utrustning, eftersom krig handlar om pengar. Och människor har gått över gränsen att döda människor. Så om jag signalerar pengar så kan man vilja döda mig. Så alltså tog jag inte med mig något dyrt. Jag köpte ett flygfoto från 20-talet. Det fanns inga kartor.
Nej.
Det fungerade jättebra.
Så då kommer du till Kongo. Vad heter, vart i Kongo flyger man in då? Eller vad gjorde du då? Jag tycker det här är helt magiskt. Du åkte dit.
Alltså först så försökte jag. Jag tänkte att jag skulle ta mig in via Rwanda först. För att det var så mycket flyktingströmmar där. Så då tänkte jag att jag skulle komma från det hållet. Och så finns ju hela floden som flyter neråt. Så jag tänkte att jag skulle ta mig in via Rwanda och så ta mig via floden neråt. Och sedan upp i skogen. Men det var alldeles för farligt. Det var extremt farliga inbördeskrig där. Så jag vågade inte ta mig in den vägen.
Men jag bara undrar, du hade ingen guide eller något sådär? Var ingen... Hur hittade du dit liksom? Man kan inte bara gå ut i skogen i Kongo som ung svensk kvinna, eller?
Så jag är ju lantis då, så skog är inte så läskigt för mig. Men jag gjorde research på vilka har koll på skogen som jag kan prata med, som pratar samma språk som mig. Och det är vita professionella jägare som guidar folk som vill skjuta en gorilla eller en schimpans och stoppa upp den. Och sådana finns ju som vill till orörd skog och som åker på väldigt exklusiva jakter. Så jag sökte upp dem och frågade hur man tar sig in i Kongo till de här områdena jag ville till. Och de tyckte det var kul.
Ja, det förstår jag. Vet du vad? Vi har ju en tjej som heter Natasha Illenberg som blev årets svenska äventyrare. Hon är just ovildsjägare. Så jag ska prata med henne nästa vecka. Det ska bli skitkul. Det här är ganska kontroversiellt med att jaga storvilt och vara storvildsjägare. Och ännu mer då om man är svensk kvinna. Så det ska bli jättespännande att höra hennes syn på hela den här delen. Jag tror att hon har ganska hög etik och moral när det gäller hur och vad. Men det är ändå... Alltså du fick tag i några storviltsjägare där och började gidra runt för att ta dig in i skogen. Följde de med dig in i skogen då, eller?
Nej, men de hade väldigt bra koll, så de visste vilka flygbolag, eller det är inte ens bolag, utan det är speciella piloter som har koll på vart man flyger och var man kan landa i nästan alla lägen. Så de hjälpte mig med kontakter. Och det enklaste var att åka in från andra hållet, så jag åkte in via Yaoundé i Kamerun. Fick hjälp av presidentens säkerhetsstyrka. För jag ville jobba utan mutor, så jag mutade mig inte in, utan jag hade tillstånd till att vara på plats. Jag ville ju vara på plats länge i skogen. Så om jag mutar människor så får jag gangsters efter mig. Då blir jag en bra affär. Och i den situationen så är det verkligen livsfarligt.
Men så du tog ett plan och så landade du någonstans mitt i skogen. Och sen då så gick du rakt ut i skogen, eller?
Nej, jag tog ett plan till Yaoundé i Kamerun, som är den ekonomiska huvudstaden. Skaffade alla tillstånd som gick att få. Sen tog jag en lokal buss som alla andra åker med. Och åkte till vägen tog slut. Och så hade jag tur när vägen tog slut. Så var det en väldigt kort man i en Helly Hansen-jacka som var väldigt full och hade vassa tänder. Och blev väldigt glad för att se en vit kvinna. Och jag blev väldigt glad för att se den här korta mannen med vassa tänder. Och han var väldigt full och pratade intensivt med mig. Och ingen ville översätta. Det folk sa till mig var att han fyllsnackar ju. Så det där vill inte du veta. Men så översatte de till slut. Och då så sa han, du är min stora vita elefantmamma. Jag är så glad att se dig. Och då visste jag att elefanter var deras heliga djur som de följer. Så jag blev jätterörd över den här fantastiska komplimangen och blev så helt överlycklig. Och det såg han. Så då frågade han, vill du ha en avokado? På så här knagglig fransk. Och då så sa jag, ja visst. Och sen så gick vi bara rätt ut i skogen och jävligt långt till det här avokadoträdet. Och så hade jag alldeles för mycket grejer med mig då. Jag hade väldigt mycket att bära på. Och sen gick vi till hans familj och vänner som han levde med. Och nu när jag känner dem, så då förstod jag inte vad de sa. Men nu när jag vet hur de fungerar så sa han väl ungefär, kolla vad jag hittar. För man tar alltid med sig någonting när man kommer hem. Så när man kommer tillbaka ska man ha med något när man har varit ute och vandrat. Så då hade han med sig en vit människa som de trodde var död. Så det var ju spännande. Så då,
Varför trodde de att du var död?
De har ju inte träffat vita då. Så att de, och när man gräver ner någon i marken så blir den vit när man har dött. Så att de var helt säkra på att jag är rutten. Så de tyckte
var en död elefant?
Ja. Eller, först var jag en död elefant, sen var jag en död ande, och sen när de såg att fastän det var så jobbigt för mig att vara i skogen, så var jag alltid väldigt glad för att vara där. Så då trodde de att jag var en återfödd person från dem. Så de försökte kartlägga vem jag var.
Men du, varför var det så jobbigt att vara i skogen, i djungeln?
Alltså det är ju 40 graders värme, 100% luftfuktighet, väldigt mycket mygg, myror, helt annan diet. Och man får jaga och samla, och de älskar musik. Så att det känns som att det är nästan aldrig tyst i deras samhälle. De var väldigt nyfikna på mig, så jag hade aldrig något privatliv. Även när jag gick på toa så satt jag i en grupp ungar och tittade på mig i skogen och gömde sig. Så att, det är väl kanske de hårdaste grejerna. Och så var det en miljö, är en miljö som jag var helt ovan vid. Det var ju som att åka till rymden.
Men var du aldrig rädd?
Jo, jag var rädd, men det var inte det. Alltså, om vi ska prata om vad som var hårt att hantera, så var det mer hemlängtan. Att jag saknade ju människor som jag älskar hemma. Jag var ju där ganska länge. Så, och jag började ju älska de människorna, men det var ändå så att jag saknade människor hemma. Och sen var jag hemma igen någon gång och födde barn, så jag saknade min egen dotter väldigt mycket också. Så det var ju det tuffaste, när allting var nytt och jag inte kände igen mig någonstans. Men sen var det ju som att leva i, jag vet inte, full förundran. Det var ju som magiskt hela tiden.
Är djungeln någonsin tyst?
Nej.
Det är livet.
Men det låter, ja. Fast det låter ju fantastiskt. Alltså, nu när jag lyssnar på ljudinspelningar i efterhand så är det ju helt så här makalöst. Alltså bara resonansen i djungeln är helt magisk. Så ljudtekniker och så som inte har varit där som lyssnar på det blir ju alldeles så här, men herregud, vad är det här? Hur har du fått det här ljudet? Och det är bara för att det blir något helt magiskt ljud i den här skogen.
Men när du hade fått din avokado då och träffat den här familjen, och då kom du till ett samhälle då, eller?
Jag kom till en grupp om cirka 30 personer som levde på en plats. Då var de ju fortfarande helt och hållet nomadiska. Så de bodde på en plats mellan en månad och 3-4 månader. Och sen gick de vidare till en annan plats.
Och då följde
så de hade ju, ja.
Hur länge var du där då? Första svängen?
Allra första svängen så var jag där i 4 månader. Och då var jag, lite kul, då var jag väldigt idealistisk och var vegetarian. Jag skulle ju då leva med en nomadisk jägarbefolkning som vars diet är kött och lite blad.
Ja.
Så då åt, nej, det gick inte så bra. Jag började svälla upp. Jag blev liksom så här jätterund och stor. Och så trodde jag att jag hade fått elefantiasis. Eller någon annan parasit som var läskig. Så då tog jag mig tillbaka till huvudstaden. Och träffade en tysk läkare. Och sa att jag hade varit i djungeln och levt med akafolket. Och det var ju ganska svårt att ta sig ut av. För att det var ju så mycket krig. BBC och sådana lyckades inte ta sig ut. Så han trodde att jag ljög. Så han sa bara, du är sinnessjuk, du måste åka, du kan inte vara kvar här. Så då, och jag var ju rädd, jag trodde jag var sjuk på riktigt. Så då åkte jag tillbaka till Sverige, till infektionskliniken i Jönköping. Som blev jätteglada. De trodde att jag hade någon spännande parasit.
Nej.
Men det hade jag ju inte. Så de gjorde alla tester de kunde på mig. Och de är jätteduktiga där, för de har tagit hand om alla missionärer i många år.
Ja, just det.
Så de var ju väldigt fascinerade över vad jag hade varit. Men då hade jag ju ingenting. Jag var bara undernärd. Man kan svälla upp när man är undernärd. Så då fick jag lära mig att äta kött. Så jag var hemma och lärde mig att äta kött. Och sen åkte jag tillbaka.
Och hur länge var jag där då?
Då var jag nere i ett år och levde med dem. Jag hade ett avbrott när jag åkte och träffade en borgmästare i det andra Kongo. För han hade en tv och så var det en fotbollsmatch där. Jag fick en vansinnig hemlängd. Jag var tvungen att se något jag kände igen. Så då var det Frankrike. Det var den där en match med Zidane som skallade någon.
Ja, just det. Finalen.
Ja.
Mot Italien var det, va?
Kanske.
Ja, precis. Ja, kul. Så då tog du hela vägen till en tv-apparat alltså.
Ja, så jag såg den och sen så åkte jag tillbaka.
Men du, vad heter det? Du filmade under tiden och så vidare. Det här landade ju då liksom i den här filmen, De dansande andarnas skog, som vi då också tyckte var värd att premiera till årets kvinnliga äventyr och så vidare. Men du hade väl, det hände en massa saker privat för dig där också när du var i djungeln och träffade de här acka-människorna. Och det var liksom en hel del intressanta privata situationer som du var med om.
Ja, det var ju jag utvecklades ju jättemycket som människa av att leva med dem. Och en stor grej som hände, det var ju just det här att jag har vuxit upp utan pappa och är helt övergiven av min biologiska pappa. Och på något sätt så jag vet inte, de kunde läsa det. De kunde på något sätt läsa att jag inte hade så här naturlig faderskärlek i mig. Jag är ju daddy issues kan jag säga, att det har jag. Så om en man gör en pappagrej på mig så blir jag oerhört rörd. Så de läste ju av det direkt, så de undrade mig en gång, så, men herregud, har inte du någon pappa? Och så förklarade jag att min pappa inte var förmögen att ta hand om mig. Och då undrade de, men det är väl inget problem, har inte andra män tagit hand om dig då? För så gör de. Och då var ju mitt svar bara, nej, det funkar inte så hos oss riktigt. Och då svarade ju de direkt, okej, men då är vi dina pappor. Så jag fick mitt livs första pappor där.
Hur gick det till? Vad hände då?
Nej, men de bara så här... Ja, men så som pappa gör, att de tog lite extra ansvar, kollade till att jag mådde bra, hjälpte mig om det var något och skyddade mig när jag gjorde för klantiga grejer. Och bara fick mig att känna mig älskad och sedd. Dansade med mig och utsatte mig för saker som jag behövde bli utsatt för i skogen. Och bara gav mig en känsla av att jag var inkluderad i deras familjesystem.
Mm. Har de en liknande struktur som vi har liksom i familjer och sådär? Eller har de annan syn på hur en familj fungerar?
Nej, de är väldigt lika oss. Att de har en partner och dedikerar sig till den. Sen så är de ju nomadiska och både kvinnorna och männen går på långa vandringar. Så de har ju situationer när de lever utan varandra i längre perioder. Och då är det ju inte ovanligt att de är otrogna. Men då blir det jättemycket drama med en gång. Så att det är som oss. Så,
djungens
lag. Bråk och skilsmässa. Och de är duktiga på att hantera skilsmässor.
Men var du med på några sådana här långa vandringar?
Ja, det var jag.
Hur går en sån till? Då jagar man, eller?
Ja, men det gör de ju hela tiden. Även när de är bofasta. Så att det är ju lite... De har som... De rör sig i... Man går kanske, säg att man går 8 timmar. Det är en lång vandring om man går 8 timmar på en dag. Och då har man, om man har mat med sig, så kan man gå 8 timmar på en dag. Annars kanske man går 6 timmar. Man går ju med barn och packning och allting. Och de har ganska många lägerplatser över hela skogen. Så att de diskuterar liksom, om man ska vi till Halmstad eller Varberg eller Jokkmokk, vilket är mysigast. Lite så går samtalet. Och så kommer de överens vart de ska vandra. Och så har de olika lägerplatser som de hittar till.
Och sen jakten då? Hur gick den till? Vad jagar man? Vad är liksom... Det är men, två butiker direkt.
Nej, men då var det ju jättemycket vilt i skogen. Så det var väldigt lätt att jaga. Det fanns ju hur mycket mat som helst. Så det tog cirka 2 timmar om dagen att fixa väldigt mycket mat. Så det var mer att de pratade om, ska vi äta krokodil eller fisk eller antilop? Så det var mer vad de hade lust på att äta som de gav sig ut för att jaga. Och lite så klassiskt, männen gillar att jaga större djur och kvinnorna gillar att fiska.
Okej, det lät lite grann som att det inte riktigt är så längre. Hur ser det ut, har uppdatering idag då, om man tittar? Det var ju 10 år sedan då, 2013. Vad är liksom situationen där nu, om du skulle försöka titta tillbaka och se om det har blivit bättre, sämre, förändringar? Vad är liksom, hur ser det ut i Kongo nu?
Ja, alltså, allt det hemska som hände i Kamerun har ju hänt i Kongo också. Så att skogen är ju huggen och djuren är till stor del skjutna. Så att det är inte alls lika enkelt för dem längre att jaga. Och sen så när man säger att skogen är huggen, så är det ju många från vår värld, eller många, men de som då tar sig dit kan tycka att den är ju inte huggen, för den står ju kvar. Men det är bara att man hugger annorlunda. Man kalhygger ju inte där som man gör här. Så att det är ju inte, man kommer ju inte dit och ser kalhyggen, utan man kommer dit och ser en skog som är selektivt huggen. Så att man har tagit ut de dyraste träden. Men när man har gjort det så har man också gått i ett rutsystem och jagat djuren. Så att, Och det är ju också då, både för att det är en bra affär att göra det och sen så för att det är direkt farligt att jobba i skogen med gorillor och schimpanser och stora katter och stora ormar.
Så det är inget bra där alltså just nu?
Ja, det är ju mycket så här plantage och kinesisk marknad. Men de som jag filmade, de som jag levde med sist, då är ju de flera av de historieberättarna som bar på de tyngsta delarna av deras kultur är mördade. Men många lever ju fortfarande, men det är ju barn. Det är en väldigt ung befolkning, för många av de äldre har dött. Sen finns det en del äldre kvinnor som lever fortfarande, som kan mycket av berättelserna. Men en stor del av deras kultur, de har ju verbal kultur, så man berättar ju allting muntligt. Mm. Så ja, man har dödat dem som kan berätta att de har varit på plats länge. Det handlar om markrättigheter. Så de som var farliga för det lever inte längre.
Det är ursprungsbefolkningen där egentligen då?
Ja, det. Och de har ju levt ensamma i hela det skogsområdet under många tusen år. Så att skulle de vara förmögna att resa juridiska frågor så har ju de rätt till skogen. Och rätt till, men det är skogsbolag och gruvbolag som vill åt de markerna. Så då ser man till att de inte är ett hot.
Men vad är din bedömning om man skulle då skjuta sig fram 10 år till? Vad är situationen då om du jämför med 13, 23 och sen då 33? Hur ser det ut i Kongo då skulle du bedöma? Finns Akka-folket kvar?
Om man tittar på andra delar i världen och urbefolkningar så finns de säkert kvar i någon form av reservat och är rejält sönderslagna i sin kultur. Så om inte det händer något stort mirakel. Så de har ju varit fria ifrån kolonialism väldigt länge. För att det är så svårt att ta sig in i den skogen. Det är en väglös träskdjungel. Ja. Så den är ju svår att avverka. Men nu kan man det. Så då, nu görs det. Så att, ja. Och de har inga rättigheter.
Ja du Linda, fan, man kan ju bli helt knäckt av att höra på storyn och situationen i Kongo och Afrika. Det är verkligen som man kan börja tjura nästan och tycka att livet är värdelöst. Så det är skittråkigt och jag tycker det är så fint gjort av dig att du har varit där och dokumenterat så vi får en möjlighet att titta på det och se hur det ser ut och veta hur det har varit och kanske någonstans ändå försöka spjärna emot i den mån vi kan mot stora företag och korrumperade regeringar och så vidare. Hörru du, nog depp om det. Du har ju ett annat väldigt spännande projekt på gång här i Sverige med vår egen ursprungsbefolkning och storbolag och regeringar och olika typer av ekonomiska drivkrafter som man kan förundras över lite grann, som du har kallat för Koloni Lappland. Kan du inte berätta lite grann om det? För det här är ju precis nu i görningen.
Mm. Ja, det var 2013 när jag var klar med de dansande andarna skog. Då sökte jag pengar för att göra ett projekt om samer som jag trodde, jag hade någon så här romantisk tanke då om, för jag tänkte att ja, men samer har det väl bra, de är ju glada och fina kläder och kan våran natur, så jag hade en väldigt så omedveten kolonial hållning. Och så kom jag upp till Jokkmokk utanför Jokkmokk och skulle bara, jag skulle resa ut i Sarek. Men då var det väldigt mycket konflikter i Kallak kring den uppstartade tilltänkta gruvan i Kallak, eller Gallok som det heter på samiska. Så då åkte jag dit för att se vad det var som pågick. Och då blev jag helt chockad över den konflikten som pågick där mellan aktivister, polisen, samer och markrättigheter. För att det såg ut precis som i Kongo. Det var exakt samma strukturer. Med den stora skillnaden att vår regering kändes så omedveten om vad man höll på med. Så det var väldigt intressant, för jag har lärt känna delar av Kongos regering, så att jag kunde inte riktigt förstå vad jag såg, så jag ringde ner till Kongo för att och bara reflektera. Och de reflekterar ju tillbaka så att det är ju så stora bolag jobbar. Men de var ju nyfikna på så här, ja, men vad tjänar Sverige på det här då? Tar de några mutor för det här? Och jag bara så, nej, de tar inga mutor. De bara tycker det verkar fantastiskt med de här stora bolagen. Så auktoriteter från Kongo var ju väldigt förvånade över att våra politiker inte ens såg till att man tjänade på det lokalt. Och det gör, vi tjänar ju oerhört dåligt på mycket av gruvprojekten som pågår. Det är 0,0, det är alltså 0,5 promille som går tillbaka till Sverige. Så att först förstör vi naturen och sen får vi igen oerhört lite pengar. Så för mig är det märkligt hur det kan gå till, men det pågår.
Ja, det låter inte så jävla smart, men alltså så här, bara för att ge en liten uppdatering. Det är väl så att nu har regeringen sagt, när du var där 2013-14, då var det väl inte ja, men nu har man väl sagt ja till den här godkännande att gruvbolaget får sätta igång och bearbeta en så här bearbetningskoncession där i Kallak, eller?
Ja, så snabbversionen på det som hände där var att när jag såg de konflikterna som pågick där, så kände jag att jag som icke-same har ändå ett ansvar för att prata om den här situationen. Jag kan inte bara åka till Norrland och göra en romantisk film om samer när det ser ut så här. Så då tog jag det, eftersom inga journalister då överhuvudtaget tog det. Det är egentligen ett journalistarbete. Men då fanns det ingen som tog i det. Så då kände jag det att jag får ta den här bollen istället. Och titta på båda sidorna. Både på den samiska situationen och den icke-samiska situationen. Och det här är ju någonting som man tänker inte på det så ofta. För det framställs ofta som en samisk fråga. Men grejen är att samerna är ganska skyddade i lagar och så. För att de är en urbefolkning. Och de är Europas enda erkända urbefolkning. Och de har specialrättigheter på grund av det. Så när de kan bli drabbade och ifråntagna sina marker på grund av gruvverksamhet, så kan precis vem som helst i hela Sverige bli drabbad. Så att bönder och människor som jagar, människor som lever nära naturen och är intresserade av naturen, kan mycket väl gå miste om den. Så det är någonting som man ofta inte tänker på, att om det drabbar samerna så kan det drabba mig också.
Det är egentligen primärt då, så är det naturen och rennäringen som man vill skydda. Och det är UNESCO och alla de här varit inne och tittat på det här. Och liksom, det finns ju ändå en kravlista, om jag har förstått hela rätt, nu i samband med de här besluten, att det ska ersättas på något sätt. Så någonstans har väl ändå en ganska... Det har varit en ganska tydlig strid om det här, eller? Alltså det har inte gått obemärkt förbi i alla fall, eller?
Alltså den ska-listan, det är en lista som...
Det är UNESCO som har varit med om, som jag läst om.
Ja, men den ska-listan är juridiskt väldigt tunn. Så det är mer ett politiskt luftslott som låter som om man tar ansvar. Men om samerna ska resa några krav utifrån den där skallistan, så är det i princip omöjligt. Och dessutom så är de här skakraven är tunnare än då det regelverk som vi redan har skrivit på, som vi absolut ska följa.
Vad kommer hända nu då?
Man vet ju inte riktigt, för det är ju väldigt, väldigt spännande, för samebyn Jokkokaska, som är den som blir mest drabbad i det här, de har ju stämt svenska regeringen nu för det här beslutet. Och det första slaget som pågår just nu, det är att de har stämt dem bara att själva beslutet att säga ja till gruvan är taget på ett sätt som inte följer den demokratiska principer. Det är den första. Ja, det är väldigt spännande och väldigt kaxigt att samerna stämmer svenska regeringen.
Så, ja, vi är väldigt stolta för vår demokrati.
Ja.
Bra drag.
Ja. Och de är också väldigt backade.
Ja.
Så
ja,
det är ett otroligt historiskt spännande slag. För att de har ju kraftfulla krafter bakom sig. UNESCO, stora organisationer som står bakom dem.
Ja, men det är ju faktiskt inte så konstigt med tanke på hur mycket pengar som ligger i den här potten. Om man tittar på LKAB, SSAB, intjäning till stat och kommun och hej och hål. Liksom. Så du förstår ju att det här är ju stora grejer, och då är det också ganska intressant att du någonstans mitt i den här rörande här kriget står med din lilla filmkamera. Jag tycker det är fantastiskt att du återigen då försätter en situation som i det här fallet inte alls kanske är lika spännande och konstig och långt bort som Kongo. Men jag tror faktiskt i mångt och mycket att det är ganska långt bort för de flesta svenska människor, för det är inte många som har varit där uppe.
Nej, det är det inte. Och det är inte många som förstår hur det ser ut. De flesta är ju precis som jag var när jag åkte upp. Att man tror att vi är ett land som bevakar mänskliga rättigheter och absolut inte bedriver någon kolonial verksamhet mot en inhemsk befolkning. Men det som är spännande med Sverige från en kolonial vinkel är att vi har en koloni inne i vårt eget land. Så vi har kunnat fortsätta att ha det när andra länder har avvecklat kolonialism, så har vi kunnat fortsätta med det för att vi har det inne i vårt eget land. Så att om man bara tittar från det hållet så är vi väldigt skickliga på att bedriva kolonialism.
Det låter inte så här 100% jättebra, om jag ska vara ärlig.
Det här är inte jättebra, men om man nu tycker att det är viktigare med gruvverksamhet än mänskliga rättigheter, så är det framgångsrikt.
Det är ganska sjukt egentligen.
Ja, det är det. Och nu är det ju, jag tycker att det här är väldigt, väldigt hoppfullt, för att samerna är så starka. De är otroligt starka, väldigt välutbildade, väldigt kompetenta, otroligt duktiga på att, ska man säga, att stå emot. De här, när de väl har liksom enats och bestämt sig för att kämpa, så är de väldigt, väldigt starka. De tycker själva att de inte är så starka, men det där fascinerar mig.
Men du har ju ändå ganska mycket mer erfarenhet av ursprungsbefolkningen än vad lilla jag har. Om man då jämför då situationen till exempel då här i Sverige med samer, och så jämför man då där du har tillbringat mycket tid i Kongo med Akka-folket som också en ursprungsbefolkning. Du känner att det här i Sverige finns det en ganska mycket större chans till att det blir ett bra upplägg för ursprungsbefolkningen än i Kongo alltså?
Ja. För att de samerna är välutbildade och de är organiserade med andra ursprungsbefolkningar i Nordamerika, Amerika, Sydamerika och i övriga delar av världen också. Och nu finns det ganska mycket kunskap om hur man gör för att stå emot. Och sen så är det, vi har ju en akut situation. Det vet ju vi som gillar äventyr. Vi vet ju bara att vilken livskraft det finns i att vara i naturen med en vild med vilda djur och att vara i sådana system, det är ju otroligt vad heter det? Det är det man vill leva i, och då behöver inte så mycket andra saker när det finns en lägereld och bra berättelse slår ju mycket.
Ja, nästan allt faktiskt. Vad heter det? Hur ser planen ut nu då för den här filmen och dokumentärfilmen? Hur långt har det kommit? När kan vi förvänta oss att få följa med upp till Lappland och följa samernas inre?
Ja, det är faktiskt en jättebra fråga. För att, vi har 10 veckor klippning och slutbearbetning kvar. Men finansieringen är inte helt täckt för det sista arbetet. Så där vi är just nu så har vi med Danska Filminstitutet De vill gå in i det här och göra avslutet möjligt. Och SVT vill gå in och göra avslutet möjligt. Men vi skulle behöva två finansiärer till i alla fall. Och det är inte på platsen. Så att det är ett osäkert moment. Men annars så har vi 10 veckor kvar. Och jag hoppas att jag får det på plats. Så att jag hoppas att vi kommer bli klara, i alla fall före sommaren, med det här sista jobbet.
Det vore ju fantastiskt.
Ja. Ja. Sen är det ju väldigt spännande politiskt. Eftersom man har öppnat upp från EU att man ska kunna gå vid sidan om vissa lagar och så för att snabba upp gruvprojekten. Och så att det är på ena sidan, och på andra sidan så är ju samerna mycket mer välorganiserade nu. Så, och gruvan i Gállok är en symbolisk plats. Så skulle man gå vidare där så kommer motståndet vara enormt. Det var ju stort motstånd 2013. Men nu är det ju riktigt mycket människor som är beredda att gå ut i skogen och stå emot. Så det kommer vara ett intressant, en så intressant uppgörelse. Det är som Sveriges alta uppgörelse.
Ja.
Så det är spännande, ja, att se det.
Jag kan i alla fall konstatera att jag tycker att det är bra att den här dialogen förs. Och jag som någonstans i mitt DNA tycker om en öppenhet och en demokrati, men också en tillgänglighet, framförallt i naturen, kan ju tycka till viss del att man måste välja sina fighter. Men ju mer jag läser på mig om den här diskussionen, så förstår jag ju också då samernas fight för det här, och det ska bli väldigt spännande att se vart det tar vägen, och det ska bli väldigt spännande att se din film så småningom. Vi får väl sträcka ut handen här och se till att två finansiärer hoppar dit och löser de här 10 veckorna. Det kan inte vara så jävla svårt, eller hur, Lina?
Nej, precis. Det tycker jag också. Och så när det är så fina finansiärer som är med sen innan, Danska Filminstitutet och Svenska Filminstitutet och SVT, det är ju fina instanser.
Du är en fin människa, Linda. Jag är så glad att jag har fått prata med dig och höra lite grann om dina äventyr och dina projekt och så vidare. Och även att du har delat med dig så öppenhjärtligt som du har gjort. Så jag är jätteglad och tacksam för det. Men framförallt så håller jag tummarna nu att du inte blir sparkad av någon häst. Eller att du får brist på pengar och bara får hålla på och snickra på huset. Så att vi får se den här filmen snart. Och stort, stort, stort tack, Linda, och ha en fantastisk eftermiddag.
Tack själv. Det var väldigt kul att vara med.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det var allt för den här gången, hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!